Glutenpodden med Smilla Lok produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Gluten Free, Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd, Friggs glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och Semper glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.
Linus, idag har ju du fixat världens bästa gäst.
Ja, en dietist.
Som är expert på celiaki.
Ja, Elin har vi med oss.
Ja, jag är så pepp på att träffa henne.
Jättekul.
Och vi ska fråga om kostråd och vad man egentligen får veta när man går till en dietist.
Ja.
Hon är dessutom forskare och doktorand, vilket betyder att hon har superbra koll på det här med senaste forskningen inom celiaki.
Precis.
Välkommen till Glutenpodden. Jag heter Smilla Lok och vid min sida har jag Linus Engqvist Rickert, expert och ombudsman på Celiakiförbundet.
Då kör vi.
Då kör vi. Elin Malmberg Hård av Segerstad,
ja.
Also known as dietist Elin,
ja.
Är här på besök.
Ja, jätteroligt att vara här.
Ja, men superkul att du är här.
Tack,
verkligen.
Tack.
Ja, jättekul.
Jag vill börja fråga om din klinik och ditt jobb, för du är ju inte vilken dietist som helst.
Okej, nej, kanske inte.
Så som jag har fått höra i alla fall, Linus har i alla fall pitchat in det här väldigt bra, som att du är väldigt, väldigt bra på just celiaki.
Jag jobbar ju väldigt mycket med celiaki, så det är klart att när man jobbar mycket med något så bygger man ju upp en erfarenhet.
Ja, ja. Mm. Och din klinik, den ligger
i Malmö. Malmö. Jag jobbar på barnmedicin i Malmö på SUS.
Mm.
Och där i teamet som jobbar med mag-tarmsjukdomar.
Yes.
Och där träffar vi jättemycket celiakipatienter. Mm. Vi har nästan 800 barn som går hos oss.
Åh, jäklar!
Mm. Upp till 18. Ja, precis. Alltså, hos oss så följer vi barn upp till 18 års ålder.
Mm. Vad häftigt. Och varför tycker du att just celiaki är så intressant?
Ja, alltså det var ju inte riktigt det från början. Jag har jobbat på andra ställen och träffat barn med celiaki. Men det har ju inte varit så jättespännande då. För att det har varit en ganska så här undanskuffad patientgrupp. Och man har inte träffat dem så mycket. Mm. Kanske bara på ett nybesök och om det har varit något som har krånglat.
Ja.
Och så har man känt att vad gör jag egentligen? Jag kan ju inte så mycket om det här. Och, alltså det mesta man har hållit på med och så här, hjälpa till och skriva ut mat på, för, liksom, mat på recept och så.
Det.
Och det är typ det man har hållit på med. En gång om året så har de hört av sig och vill ha mat på recept.
Ja.
Och så har man liksom inte gjort något annat. Men när jag började jobba i Malmö på barnmedicin för 5 år sedan.
Mm.
Då var det en helt annan sak. Då blev jag anställd för att ta hand om de här celiakipatienterna.
Mm.
För att man hade gjort en sammanslagning mellan Lund och Malmö. Och då skulle liksom alla barn med mag-tarmsjukdomar skulle följas i Malmö. De skulle inte gå i Lund längre.
Mm.
Och så hade man haft 2 helt olika sätt att jobba på. Mm. I Lund så hade man träffat dietisten bara när man hade fått sin diagnos. Och sen så hade man träffat läkaren på uppföljningsbesök. Så tagit lite prover och kollat av. Lite klassiskt så. Jag tror det är så på många ställen.
Det var Smilla, eller?
Yes.
Smilla, du känner igen
det.
Ja, precis. Du vet precis. Men så hade man ju inte gjort i Malmö. Utan där så var det läkarna som satte diagnos. Och sen så var det framförallt dietisten som hade följt upp patienterna. Mm. Så då var det liksom dietisten som träffade dem typ en gång om året eller så.
Ja.
Mm.
Och då när alla de här barnen skulle komma från Lund också så behövde man ha mer dietisttjänst.
Ja.
Och då gjorde man faktiskt ett liksom skifte från, alltså att man tog från läkarbudget och gjorde dietisttjänst för att.
Jaha.
Så man gjorde liksom en förflyttning istället för att men just den här patientgruppen, då kan ju faktiskt dietisterna följa upp istället. Så att när jag var på intervju och så var det så här. Ja, nej, men celiaki, det är jättekul. Det blir jättespännande. Jajamän, det blir bra det här. Och tänkte så här, ja, vi får väl se.
Ja.
Men det var ju det att det blev någonting helt annat. För då hade man ju liksom ett helt annat ansvar. Man skulle ju följa upp alltihop. Inte bara, ja, hur går det med maten? Utan det var ju ändå så här, hur mår de? Och ja, mer medicinskt också. Man hade liksom ett större medicinskt ansvar. Och man träffade dem hela dagarna.
Ja.
Alltså från att ha träffat, liksom, haft kontakt med någon lite då och lite då, så var det liksom. Och då behövde man ju helt plötsligt sätta sig in i saker och verkligen liksom ta reda på och grotta ner sig i grejer. Och liksom när man får frågor, så man får samma frågor liksom flera gånger i veckan, då är det ju också okej, det här måste vi ta reda på på riktigt. Liksom. Vi kan inte bara så här gissa på något svar eller säga så här, ja, det får du bestämma själv. Eller, alltså, du vet, då fick man liksom, och då var vi två stycken som hade hand om de här, alla de här 800-900 barnen var det väl då. Mm. Så vi fick ju verkligen bara sätta oss ner och bara, hur gör vi? Och vi måste säga samma sak och vi måste komma överens. Och hur gör vi upplägget? Hur gör vi när vi träffar familjerna? Vad är det vi ska fråga om? Ja. Vad är det vi ska... liksom, vad vi ska jobba med.
Ja.
Så att från det så blev det en helt annan sak. Så nu tycker jag ju det är superkul.
Ja, jag fattar. Gud vad intressant. För jag tänker att så här, jag måste komma från liksom, hållet där... eller så här, jag har varit hos dietist en gång och det var typ när jag fick min diagnos.
Ja.
Och då kände jag lite så som du beskrev innan, att det, att det var lite så här, de svaren jag fick var lite så här, ja, ni testar för dig fram.
Eller hur?
Att det var inte så mycket engagemang.
Nej.
Det enda jag minns, för jag är i och för sig ganska liten, men det enda jag minns från det var att vi frågade så här, vad ska man äta frukost? För det tyckte jag var svårast. Och att hon sa att så här, ät mycket bacon. Och att både mina föräldrar och jag tyckte det var lite konstigt. För det känns inte som något som är så här superhälsosamt kanske.
Nej.
Och sen blev det typ som ett litet internskämt på familjen. Så här, jag som är gluten ska äta mycket bacon.
Ja, det är viktigt.
Och sen gick vi aldrig tillbaka till dietist.
Nej,
så jag är extra glad att du är här. För jag tänker att jag vill också fråga dig om mina kostråd. Jag har ingen
aning. Nej, men alltså det som vi upptäckte var ju att... för då började vi ju... ja, men vi var två dietister som liksom träffade alla de här familjerna dagen ända.
Mm.
Då upptäckte vi också att det var så stor skillnad på de familjerna som liksom gick och följdes upp i Malmö, som hade träffat dietist flera gånger då, jämfört med de som hade kanske haft sin diagnos i hur många år som helst och som hade träffat en dietist bara då, när de var små.
Ja.
Och nu var de tonåringar. För det första förstod ju inte de heller varför de skulle komma till oss. Alltså vi hade jättesvårt att få dem till oss överhuvudtaget. Mm. Men jag tror att det räckte liksom en gång, så fattade de också grejen. Mm. Man kunde ju se att de som bara hade träffat en dietist en gång liksom, de kunde inte så mycket själva. Vi träffade liksom 17-18-åringar som inte ens visste. De kunde inte svara på frågan vilka sädeslag är det som innehåller gluten.
Nej.
Och det var ju så sorgligt för att alltså det kändes verkligen som, herregud, alltså, de har en kronisk sjukdom, de ska äta glutenfritt hela livet.
Mm.
Vad har sjukvården gjort för att hjälpa de här? Ja. Det är ju liksom ändå, det är en sjukdom, det är vårt ansvar att se till att man har den kunskapen man behöver. För sen ska man gå ut i vuxenlivet och då vet vi inte heller riktigt vad som händer, för de flesta... de träffar nog aldrig en dietist igen.
Nej.
Men men om jag som celiakist kommer till dig.
Ja.
För om jag ska vara helt ärlig, jag förstår inte riktigt helt. För jag har aldrig varit hos en dietist. Alltså, jag tänker precis. Så här, det funkar ju bra.
Ja.
Men hur går man in i ett sånt möte? Så här, vad, är liksom, vad är det ni gör?
Vad är det för... ja, men vi försöker liksom ta reda på, vi ställer frågor om lite olika områden. Dels så försöker vi ta reda på vad är det som barnet eller ungdomen kan och förstår själv.
Mm.
Hur länge har de haft sin celiaki och hur gamla är de? Mm. Jag menar, kommer det en 4-åring som har haft celiaki sedan de var 2 år? Men man kan alltid ställa liksom frågor ändå. Mm. Man kan alltid ändå försöka sådär, fråga föräldrarna. Och, brukar barnet själv fråga om de är bortbjudna? Liksom. Mm. Fråga barnet själv. Liksom, om de blir bjudna på något, om de får äta det eller innehåller gluten och så. Så det finns alltid liksom, beroende på ålder. Mm. Så försök att ta reda på bara så här, vad kan de om celiaki? Mm. Förstår de vad som händer i tarmen om de får i sig gluten och så? Liksom på det. Så att det är en del. Och sen så att försöka ta reda på hur det funkar med maten i alla olika situationer.
Mm.
Okej, hemma brukar inte vara ett problem. Det är liksom mamma och pappa som har ansvaret och man har sina rutiner och alltihopa. Men sen det här, hur är det då när man är i skolan eller förskolan om de är så små? Och sen, hur är det när man kommer på ett kalas eller när man är lite äldre tonåringar? Men om du går ut och fika på stan, hur gör du då? Vilka frågor ställer du? Liksom, vart brukar ni gå? Hittar du ställen? Alltså, lite den här mera sociala kontexterna. Är det så att man inte vågar gå ut och fika på stan för att man vet inte? Eller är det så att man hänger på kompisar och så knappt vet om ens att man har celiaki för att man inte vågat säga någonting. Alltså så. Så då kommer vi in på mer liksom, sociala aspekter också. sen så hela tiden under samtalet när det kommer fram sådär, ja men vad äter man till exempel till en frukost och vilka produkter använder man, så kommer ju hela det här verkligen liksom dietistmässiga såhär, vad får de i sig för näring då?
Och vad brukar vara liksom det största problemet eller fel kan man säga? Är det det sociala eller är det näringsmässigt? Eller...
Men det är ju väldigt olika i olika familjer och liksom vilka vad ska man säga, förutsättningar man har i familjen. Ibland är det ju så att man är flera stycken i familjen som har celiaki och då kanske man har det lättare på vissa sätt och så. Och hur det går i skolan, det är också jätteolika hur olika skolor är och så. Men den här kunskapsdelen, det är nog ändå det stora. Att barnet eller ungdomen själv har någon liksom förståelse om vad celiaki är för någonting och vi visar bilder på hur magen och tarmen ser ut.
Hur förklarar du för barnen och ungdomar vad som händer när man får i sig celiaki?
Ja, men precis. Alltså, då har jag, på mitt rum så har jag en plansch med hela magen och tarmen och så. Mm. Och så här, ja men liksom att magen och tarmarna, det är som ett stort maskineri eller som en stor fabrik som ska ta hand om maten som man äter. Och just det här liksom, att tarmludden, det är ju där det magiska händer. Att det är ju de som plockar upp näringen, det är som fingrar som plockar upp näringen i maten. Och så har vi har en mopp på vårt, som en städmopp, som är liksom som en tarmludd. Så den brukar vi alltid visa och så visar vi liksom, så här ska tarmen se ut och så är det långa fina ludd. Och sen så har vi en mopp som är utan ludd, där ludden är bortklippt och bort, så här förstörda. Och det är så himla pedagogiskt. Jag menar, det kan vem som helst förstå. Från en treåring, fyraåring så kan man förklara det till... Liksom, om det är en mormor eller farmor som följer med på besök. Så det är väldigt liksom lätt att ta till sig och att men det är det här som händer. Och de skulle ju, det var ju liksom de här ludden som ska ta upp näringen. Och vad har hänt här? Här finns det inga ludd. Vad händer då? Det går ju rakt igenom. Och nej, det är ju maten som är byggstenarna. Liksom. Hur mår man då när man inte får i sig det man behöver och så?
Mm-hmm. Och, på det sättet. Vad engagerar, vilken historia. Så att man får liksom, det är den här kunskapen och så. Men jag tänker just kostråden. För det som jag tänker så, om jag ska gå till att det är mest det som jag ska orientera.
Ja, precis.
Finns det några speciella kostråd förutom att man då ska äta glutenfritt? Vad ska man tänka på?
Vad ska man tänka på? Ja, och det är ju det som är, det är också ett stort problem att vi har inte riktigt några liksom generella riktlinjer.
Det är jätteproblem. Det är många medlemmar som jag pratar med just som,
ja.
Har man väl lyxen att få träffa en dietist, vilket väldigt, väldigt få får, så är det, man kan få helt olika råd.
Ja.
Att någon kanske tycker att man ska käka bara bacon.
Eller... Det skulle jag ju inte säga när jag frågade, vad ska jag äta till frukost? Nej, men det är ett jättestort problem och det märker vi ju hos familjerna som vi träffar. Och även om vi träffar dem liksom varje år, så frågar de i stort sett samma saker hela tiden ändå. För att även om de säger, ja men jag vet ju att det förra gången och gången innan det och i papperna som vi har fått för det, så står det ju att det är okej att äta vanlig sojasås. Men är det verkligen det? För att så läste jag ju i den här gruppen på Facebook och så var det så många som hade skrivit. Bland annat, sådär. Eller att, men så har jag en bekant som sa att nej gud, absolut inte. Så du vet, man får så från olika håll. Så att vi är några dietister som har jobbat med liksom att sätta upp nationella riktlinjer för kostråd.
Cool. Och, och innehåller de mer så här, det är okej att äta sojasås? Eller är det mer så här att man ska ha så här mycket fibrer per 100 gram?
Alltså. Ja, nej men det är liksom, det vi har försökt att ta med allt.
Vad häftigt.
Alla olika aspekter. Liksom. Dels så här, ja, men vad finns det för forskning som visar på liksom, ja, men hur strikt måste en glutenfri kost vara? Hur mycket gluten kan tarmen liksom tåla då, situationstecken, utan att man får en inflammation i tarmen och de här sociala aspekterna och näringsmässigt och sen alla de här, okej, hur är det med sojasåsen? Mm. Hur är det med havre? Hur är det med, kan innehålla spår av och så vidare. Så att, alltså vi som profession, vi dietister som profession, det känns ju inte alls bra när vi säger olika saker. Det känns ju inte professionellt överhuvudtaget. Utan vi måste ju i alla fall försöka ha någon slags enade riktlinjer som bygger på så mycket evidens som det går att få det.
Ja, det ska ju vara samma vård i hela Sverige.
Ja visst. Det är ju liksom med patientsäkerhet att göra. Men Smilla, vad tänker du? Alltså du som du som då bara träffar en dietist en gång.
Yes.
Men liksom alla de här sakerna, hur har du fått kunskapen och lärt dig det du behöver lära dig?
Ja, men jag känner igen väldigt mycket det här du säger om de här Facebookgrupperna. Alltså, jag har ju nog baserat väldigt mycket på vad jag har läst. Dels information från Celiakiförbundet och sen är det lite så här, jag jobbar ju med det här, med min blogg och podd och allt sånt. Så att jag tror att jag kanske har mer kunskap än gemene celiakist. Men ofta uppstår det liksom frågor typ så här, men vilka ölsorter är glutenfria? Och att så här, det finns ju ofta en googling bort, men det finns ju ofta många olika svar som säger olika saker på den här googling bort. Så på det sättet förstår jag att så här, det är ju väldigt bra då att träffa en dietist.
Ja, och då är det också så här att det finns ju ytterligare en aspekt på det. Att det är klart att man kan kanske liksom googla fram svar på vissa saker. Man kan till exempel kanske hitta ett svar från Celiakiförbundet. De har så här, fråga dietisten. Men den kunskapen, det kanske fortfarande inte riktigt gäller för just dig som individ. Nej. För att det är ju hela det här, det finns ju hela tiden en individaspekt på det också. Dessutom att hur känslig är just du? Klarar du av liksom, att följa de generella kostråden eller är du en av de få individerna som inte gör det? Hur ser din kost ut för övrigt? Vad är det som är just riskmomentet för dig? Man kanske fokuserar ibland på helt fel saker. Man kanske liksom är jättenoga med vissa detaljer som egentligen inte har någon betydelse.
Så vad kan det vara för detaljer?
Det har ju till exempel visat sig att det går jättebra att använda en gemensam brödrost för att rosta bröd. Och så kanske man har hängt upp sig jättemycket på det, och om man är borta någonstans och säger nej, jag kan absolut inte bo på hotell och där finns ingen liksom egen brödrost och, eller mitt barn är hemma och en kompis har sovit över och det är liksom absolut no-no. Och så kanske det inte är det som är.
Nej.
Det kanske finns något helt annat där man ska lägga sin tid och energi.
Ja, men det här tänkte jag på inför det här programmet. Att man ser ofta i de här grupperna och så att såhär, alltså att folk är olika känsliga. Och jag skulle så gärna vilja reda ut det här. För att vissa vill ju då ha liksom naturlig glutenfritt, så 0 ppm. Och vissa säger sig så här, men jag är lite glutenfritt. Kan man vara lite gluten? Det har jag förstått att man inte kan, men kan man det? Kan man inte, vad är spektrat?
Liksom? Ja, precis. Jo, men, alltså man säger ju, det är ju bara en sjukdom. Man har celiaki eller så har man det inte. Så, fint, bra.
Yes.
Ja. Och oavsett så att säga vad man har haft för hur höga antikroppar man har haft när man fick sin diagnos, om man hade liksom maxvärden eller om man gjorde en biopsi och den visade en helt slät tarmslemhinna. Det säger ju mer också bara någonting om hur långt det har gått hos just dig. Det säger ingenting att du har mer celiaki än någon annan som bara hade fläckvisa tarmförändringar till exempel. Nej. Eller bara lite skadade tarmludd eller svagt förhöjt värde på blodprovet så. Utan det är liksom celiaki eller inte. Men jo, det verkar ju som att det finns liksom ett spektrum ändå med hur känslig man är. Och då finns det forskning som där man har tittat på var är det här spektrat någonstans då? Och då verkar det som att någonstans mellan 10 milligram gluten per dag upp till 100 milligram gluten per dag. Någonstans där hamnar i stort sett alla. Det finns de som faktiskt verkar klara lite mer än det. Och då pratar vi ju varje dag över tid. Alltså vid ett enda tillfälle att det händer ett misstag, det är inte så att alla tarmludden bara försvinner så, utan om man håller liksom strikt glutenfri kost för övrigt. Men i alla fall, liksom, varje dag över tid, vad är det som påverkar tarmen eller inte? Så att någonstans däremellan 10 till 100, och det finns i lite olika rapporter så har man någon slags konsensus att men typ 30 milligram per dag verkar de flesta så att säga klara. Och det är det, när vi har skrivit de här nationella riktlinjerna, så är det vi utgår från, när liksom normal vad ska man säga, den medelciliakisten men har ändå det här aspekten på att men det finns faktiskt de som är känsligare än det, och då kan man behöva förändra kostråden just för de individerna.
Ja.
Men okej, vad är 30 milligram då? Jo, men typ ett halvt kryddmått vanlig mjöl, vanligt vetemjöl.
Det är sjukt
på en dag. Det är sjukt lite.
På en hel dag.
På en hel dag. Och då ska man ju tänka liksom att att glutenfria produkter kan ju innehålla små, små spårmängder av gluten.
Ja.
Okej, det får innehålla max 20 ppm om det är glutenfritt eller upp till 100 ppm om det är mycket låg glutenhalt.
Mm.
Så visst säger att någonting innehåller 5 milligram per kilo. Mm. Okej, men hur mycket äter du av det där? Ja, men om du äter en portion pasta, liksom, du äter du ju inte ett kilo pasta.
Kanske. Nej, just det. Men är ppm och milligram per... Nu måste vi, jag är inte så bra på de här enheterna. Är det samma sak alltså?
Ja, men alltså, ja, då får du ju, om det är milligram så då är det uttryckt som milligram per kilo.
Mm.
Annars är det ppm, parts per million. Alltså
det.
Miljondelar.
Mm.
Så det är ju procent.
Ja, just det. Just det. Ännu. Ja, bra. Ja. Okej, bra. Då har vi det så.
Så det är mer liksom, säger du ppm... Då, man menar ofta samma sak. Liksom.
Okay.
Säger man 30 ppm så menar du. Men det blir konstigt att säga att man tål 30 ppm per dag. För det är inte det vi menar. Utan vi menar hur mycket, hur många milligram faktiskt.
Ja, jag fattar. Mm. Okay.
Då är det så inte per kilo alls. Utan
nej,
då är det, bara
utan
just,
då är det liksom 30 milligram
faktiskt.
Ja, det faktiska. Ja, men där någonstans. Så att man skulle liksom teoretiskt kunna äta liksom 1,5 kilo glutenfria produkter per dag.
Mm.
Om alla faktiskt innehöll 20 milligram gluten.
De flesta innehåller ju mycket mindre än 20
ppm. Ja, de flesta innehåller ju inte ens detekterbara mängder gluten. Så att man skulle kunna säkert äta kilovis glutenfria produkter på det. Men de där, liksom vad man tål och inte tål så att säga, eller vad man liksom skulle kunna vara någon slags generellt riktmärke, det kan man ju ändå, när vi träffar en familj idag så kan man ju ändå liksom försöka och så här, liksom se över vad är riskmomenten någonstans och hur mycket skulle det totalt sett kunna bli per dag?
Mm.
Var någonstans är liksom den största riskkällan till gluten till exempel?
Och vad brukar den största riskkällan vara då?
Ja, alltså ibland är det ju, just nu eftersom jag träffar barn och ungdomar så kan det ju vara maten i skolan.
Mm.
Där det inte är tillräckligt bra rutiner, att det inte är separerat ordentligt eller att det är något som slarvas med.
Mm.
Det kan det ju absolut vara. Så jag brukar ofta fråga, liksom, ja, men berätta, hur är det i din matsal när du kommer till matsalen? Hur vet du vilken mat du ska ta? Och får du ibland ta av den vanliga maten när den är glutenfri? Hur är det på salladsbuffén? Och går man till ett speciellt ställe? Och alla de här frågorna. Mm. Liksom, finns det eget smörpaket? Och allt sånt där.
Vi pratade om det här i förra avsnittet. Va?
Ja.
Mm.
Just liksom då, om att man kan, som skolpersonal kan man se över olika flöden. Liksom, där man ser till att man inte... att det inte finns chans att kontaminera glutenfritt med gluteninnehållande mat exempelvis.
Mm, mm.
Kan man säga det också att Celiakiförbundet, vi går ju ut med liksom, generella råd för alla våra medlemmar som vi baserar på era råd och på Livsmedelsverkets råd. Och,
ja, precis.
Och det som jag tycker är väldigt viktigt är att vi säger då att 30 ppm, eller 30 milligram, 30 milligram gluten per dag kan man ju så här då, normalt käka.
Ja.
Men om alla våra medlemmar gör det, det blir ju det här, alla tål ju olika mycket.
Ja,
Så att vi jobbar ju också väldigt mycket tillsammans med er bland annat för att fler dietister ska finnas och att fler ska med celiaki ska träffa dietist oftare.
Ja. För att det är att göra den värderingen på egen hand är ju jätteproblematiskt. För att det är ju ändå så att de allra flesta som har celiaki får inte symptom när de får i sig gluten. Jag skulle säga att det är liksom övervägande de som faktiskt kan äta en vanlig smörgås utan att märka någonting än de som faktiskt blir jättedåligt. Därför kan man ju inte heller liksom på egen hand värdera, utan vi tar ju hänsyn till många olika saker. När jag gör en bedömning, är det här tillräckligt glutenfritt eller inte för just det här barnet eller just den här tonåringen, då tittar jag ju på blodprover, jag tittar på deras tillväxt, liksom allmänt hur de mår. Det är ju inte bara så här, får du ont i magen när du äter gluten eller inte? Det kan vara en viktig information för mig att veta, för att om de inte får ont i magen, då får jag ju liksom kanske få gräva ännu lite mer bland vissa riskkällor eller riskmoment. Men det ska man inte behöva. Jag tycker inte att man ska behöva värdera det själv heller, utan det är vården som ska. Det är precis det som är vårdens uppgift. Att okej, det här maten är behandlingen för dig. Funkar din behandling? Det är ju därför du går till läkaren eller någon annan vårdpersonal. Det är ju liksom, jaha, jag tar mina mediciner. Funkar det som de ska? Eller behöver jag liksom öka dosen eller minska dosen? Eller behöver jag lägga till ett annat läkemedel?
Ska du
behöva göra det på egen hand?
Och det är väldigt få patientgrupper som också får det här, du ska ta medicin. Så här, vilken medicin? gå hem och sen får man då typ så här blanda ihop, ta lite Alvedon och ta någon annan sak.
Ja, men läs du lite, det finns massa information på nätet om vilken medicin du ska ta.
Och så läser man då på olika grupper och så vet man att det ska vara helt glutenfritt. Eller det får vara typ 200 ppm. Eller det får vara, och sen ska man då försöka bygga ihop en egen, som jag tror att de flesta med celiaki gör, de bygger ihop en helt egen modell. Helt på eget bevåg. Och då har man liksom då olika grupper, så hittar man olika bra saker som man tror på. Och sen bygger man ihop det här och lever eventuellt då med ganska stor näringsbrist av någonting.
Ja, eller liksom jättestora begränsningar i sitt sociala liv.
Det
för
också.
Att man vågar inte göra saker som kanske inte alls hade varit problematiskt.
Nej.
För att man tror att det är det. Så.
Men hur ofta händer det då att man kommer, för nu känner jag själv att jag blir nöjd här. Tänk om jag gör något som är, liksom, innehåller gluten eller äter någonting. Men hur ofta händer det att man, att folk kommer till dig och säger så här, men jag äter en strikt glutenfri kost, och sen testar man sig och så visar det sig att man
att de inte alls gör det. Nej, men det är inte, alltså, de allra flesta, det är inga problem. Alltså, kanske ändå liksom 70-80% så är det liksom, det funkar som det ska. Men ibland så är det så att man får i sig någonting som inte är glutenfritt och så tror man att det är glutenfritt eller man helt enkelt har missat det. Att, och speciellt om man tänker liksom tonåringarna som har börjat, de har börjat att handla lite grejer på egen hand. Alltså det är klart, när man är barn så handlar man ju liksom ingenting själv och så börjar man, blir man lite äldre så börjar man handla godis. Det är ju alltid så. Det är så här, det första man handlar på själv, det är ju godis. Och det är ju inte helt lätt att läsa och tolka på alla liksom godisförpackningar och så, vad är glutenfritt och inte. Men så här, att man handlar mer och mer saker och då är det inte alls ovanligt att det är någonting som man har missat. Mm. Det kan vara, eller jag hade någon jag träffade här en veckan som var på ett sista besök innan den här personen skulle avslutas hos oss. Så visade det sig att hen har ätit Kellogg's cornflakes i flera år. Bara, jag fast vänta lite här nu. De innehåller malt, kornmalt. Och den här patienten bara, jaha, vad är det? Okej, då tar vi det från början här nu. Så att det, och då, så det, ja, det finns absolut de som liksom, de tror att de äter glutenfritt, men de gör inte det för att det finns saker de har missat. De är inte så noggranna. Det är också ganska vanligt just tonåringar så här, ja men jag äter det som jag alltid ätit. Det här har jag kunnat äta förut. Ja. De här godisarna har mamma och pappa en gång sagt till mig att de här är glutenfria. Så då fortsätter jag bara på det. De har aldrig ens vågat prova något annat. Och så kanske det har förändrats. Alltså att det faktiskt helt plötsligt har börjat innehålla vete i den här produkten. Så har man aldrig kollat det, för man tänker att en gång glutenfritt, alltid glutenfritt.
Nej, men det är ju så, alltså, man ändrar ju recepten ändå ganska ofta.
Ja.
Vet, det är folk som har sett mig när de blir sjuka för att de har liksom då, kanske att restaurangen har glömt att kolla på hamburgbrödet som alltid har varit glutenfritt förut.
Mm.
Och så har man liksom inte kollat för man tänker att det är ju det. Det har alltid varit det.
Ja.
Och sen så när man väl någon blir sjuk så kollar man så bara, jaha, oj, det var ju bara gluten här i.
Ja.
Men okej, men vilka är de vanligaste fällorna? För du sa ju nu att man kallar cornflakes att det tänker man glutenfritt, men det är inte det.
Men att man har missat att malt är gluten.
Exakt.
Malt och kornmalt.
Liksom. Det är det vanligaste?
Ja, det. Men också vetestärkelse, alltså vanlig vetestärkelse.
Ja. Kan du berätta lite om det? Det är en sak vi ofta tar upp här i podden, vetestärkelse.
Ja.
Är det glutenfritt eller inte?
Nej, men alltså, vi försöker skilja på vanlig vetestärkelse som finns i vanlig mat. Ja, men i godis så kan det ju dyka upp, eller i vissa chipssorter finns det ju, kan det finnas vetestärkelse till exempel. Och sen så den vetestärkelse som man använder i glutenfri mat, den är ju särskilt kontrollerad och den ska ju gå igenom hela den här processen med alla tester och alltihopa vad det faktiskt innebär att ha det överkorsade axet och få lov att kallas för glutenfritt. Så den är ju kontrollerad, den kan man ju lita på att den är tillräckligt ren från gluten. Men vanlig vetestärkelse som man använder i vanlig livsmedelsindustri liksom, den behöver ju inte vara glutenfri.
Okay.
Ibland kan den kanske vara det.
För att, men vadå, så att om det är liksom typ en vanlig godissort och så innehåller en vetestärkelse, då är det att den inte är glutenfri?
Ja, nej, men då är den inte glutenfri. Då ska man inte äta den. Ja, och det är ju det här som är då att alltså går man tillbaka 10 år i tiden, då sa man att det var glutenfritt.
Ja.
Men alltså det är ju sådana råd som man har gett förut.
Och hur vet man att det är glutenfritt eller inte?
Det står ju på. Alltså det är ju en produkt som är märkt glutenfritt och har överkorsade axet och så. Då är det, innehåller det vetestärkelse, då måste den vara glutenfri. Och det brukar också stå typ i parentes eller så, max 20 ppm eller så, att det står glutenfri vetestärkelse. Så att, jag menar, en glutenfri produkt, den kan du ju lita på. Överkorsad ask. Där behöver du ju aldrig läsa. Liksom. Den är glutenfri. Så. Ja.
Men man kan ju fokusera just på att om det står vetestärkelse, ja, då ska man ju kolla att också står glutenfritt på produkten.
Ja, ja,
för precis. Annars kan det vara vanlig vetestärkelse.
Ja, ja, men visst.
Men det är ju en stor djungel. Och
ja.
Bland annat är det ju att man kan träffa dietist för att saker förändras.
Ja, ja.
Jag försöker prata med människor som är vuxna som har celiaki.
Ja, ja.
Som då har varit hos dietist när de var 4 år kanske, eller 5 eller när man nu fick diagnos.
För 30 år sedan.
Ja, ja, eller kanske till och med 50 år sedan.
Ja, ja.
Jag träffar ganska många som är kanske liksom uppåt 70-80.
Ja.
Som om de hade tur då på 80-talet när de träffade en dietist.
Ja. Mm.
Men sen har de aldrig gjort det.
Nej.
Och jag tänker, det är ju väldigt mycket som har förändrats i recept och liksom vilka råvaror vi använder och hur de har förädlats. Och,
och framförallt det här med liksom kontaminering, hur man pratar om det.
Mm.
Alltså jag tänker då på 70, 80, 90-talet kanske också, att det var liksom, man behövde ha 2 olika uppsättningar av kastruller och tallrikar och allting. Alltså det var nästan att du behövde ha 2 separata kök för att man skulle liksom kunna säga att det var glutenfritt och så. Och verkligen det här liksom, du måste se till att hyllan i skafferiet, den ska vara ovanför det andra där det är mjöl, så att det inte kan liksom, så att inte om det står mjöl på en hylla längre upp, att det kan liksom trilla ner för det glutenfria. Alltså mycket sådana saker. Och så, den typen av kostråd, det ger man fortfarande i stora delar av världen. Som, alltså USA till exempel, de är extremt nitiska på det här med kontamineringsrisker. Men det är ju totalt inte evidensbaserat överhuvudtaget.
Okay.
Nej.
Utan det är någon slags tradition. Det finns ju väldigt, väldigt mycket kring alltså kostråd vid celiaki som är någon slags traditionsbaserat, inte forsknings- och evidensbaserat. Utan
nej, och det är ju det är ett stort problem just.
Ja, att det är ett jättestort problem.
Det är lite som jag tänker med googlingar och Facebookgrupper och sånt där. Att det är inte heller alltid baserat på evidens.
Nej.
Och det är definitivt inte baserat på just det här som kan säga, individuella kostråd till liksom personer. Utan där är det ju så här, kanske att någon person reagerade på en viss produkt.
Ja.
Och sen så flaggar man för det för att man vill varna andra.
Ja.
Men det betyder ju inte att alla andra reagerar på den produkten. Nej, utan man kan ju vara superkänslig.
Ja. Men en sak med det här med hur saker förändras då,
tänkte
jag på, med havre.
Mm.
För att när jag fick min diagnos så sa de att havre innehåller, det är ett av de 4 sädesslagen som innehåller gluten.
Ja, precis. Ja.
Och sen så kom det upp att det innehåller inte gluten, men det kan ofta vara kontaminerat.
Ja.
Så man måste ha glutenfri havre.
Mm. Mm.
Och sen fick jag höra att men när man är vuxen så kan man ändå äta typ en vanlig chokladboll för det är så lite gluten som det kan kontaminera. Vad gäller? Nu när jag har det här
Ja, men det är verkligen det här med havret har ju varit, det har ju förändrats jättemycket och det är nog fortfarande så att det hänger kvar på vissa ställen, vissa kostråd som har varit lite, som har hängt igen sen tillbaka i tiden. Nej men helt rätt att om man går tillbaka ett antal år i tiden, sådär 15 år kanske någonting sånt där, men då var det liksom, såklart att havre innehåller gluten.
Mm.
Och så började man göra studier på det och titta på vad är det för liksom proteiner, vad är det för peptider egentligen? Och det visade sig att de inte alls lika gluten på det sättet.
Mm.
Och man gjorde olika tester där personer med celiaki fick äta havre och så. Så det var så man kom fram till i alla fall att havret i sig är ju glutenfritt.
Mm.
Ja.
Men så var det också det här kontamineringsproblemet att där det är ju som liksom rysk roulette. Alltså om du går och köper vanligt havre i mataffären så du kan ju råka få med dig ett paket som är glutenfritt. Inget gluten överhuvudtaget. Mm. Men du kan också få med det som innehåller flera hundra eller till och med liksom flera tusen milligram gluten per kilo. Det var ju därför det kom också glutenfri havre som är hanterad helt separat. Och bonden får inte odla någonting annat än havre och så. Tänk om man har liksom odlat vete ena året och sen så odlar man havre på samma åker nästa år. Så kan det ju finnas korn kvar som har grott och så. Men i de här nationella kostråden som vi har skrivit så säger vi även för barn att vissa liksom, små intag kan vara okej.
Okay.
Och det är till exempel det här med alltså chokladbollar som det finns ett stort märke som gör chokladbollar som i sina analyser inte har hittat något gluten. Och det har ju med att göra med liksom mängden havre. Mm. Mängden havre i en chokladboll. Hur stor skulle den teoretiskt kunna bli? Om man har då liksom högsta möjliga, den mängden högst liksom högsta glutenhalten som man har uppmätt i havre. Mm. Om man gör liksom, och vi har gjort såna här beräkningar. Mm. Okej, om man då har så mycket havre i en chokladboll, hur mycket skulle det liksom teoretiskt kunna bli och så? Mm. Och liksom baserat på det så säger vi att ja, men generellt sett då, och då är det ju igen det här, det är ju igen det här liksom individanpassade att okej, okay, till de flesta kanske så funkar det så. Mm. En chokladboll någon gång då och då. Mm. Och vi, det har vi också erfarenhet, alltså kliniskt. Alltså, vi har gett dem kostråden till våra patienter och följt dem över tid och ser att det är inte ett problem.
Nej. Men typ en skål havgrynsgröt varje morgon.
Ja, men det är ju inte okej.
Det är inte okej.
Nej, utan det är ju liksom, det är mängden och frekvensen. Hur ofta gör du det och hur mycket handlar det om? Ja,
fattar. Men okej, men nu, vi har ju haft Ylva från Livsmedelsverket här och frågat om specifika produkter.
Ja.
Men känner, det här var ju jätteintressant att höra dig prata om också. Typ sojasås, om man går med snabbt. Det går bra.
Ja, men generellt sett. Alltså för de allra flesta, det är ju då de här liksom superkänsliga individerna som kanske inte fixar det. Men de allra, allra flesta, inga problem med vanlig sojasås. Och det är ju verkligen också mängden.
Ja.
Hur mycket sojasås äter man? Eller hur mycket har man i en sås?
Ja. Just det.
Så även om den skulle innehålla då 25 ppm eller vad de nu har liksom uppmätt, så är ju det blir ju i stort sett ingenting om man använder några droppar i en hel bil.
Det är sällan man har 2 liter.
Det klarar du inte. Nej, nej, då är det går inte.
Nej. Och julmust och påskmust och så.
Ja.
Ja, det är också fine.
Ja. Alltså, och Livsmedelsverket säger ju så här, ja men ett glas eller så. Ja. Jag skulle ju säga att det är okej med mer.
Ja.
De hade ju inte ens, de allra flesta sorter hade de inte ens hittat gluten i. Nej. Det var inga detekterbara mängder. Så att, jag menar, det är kanske lite väl så här, försiktigt.
Ett till några glas.
Ja, det så kanske de ska göra.
Och sprit, så, alltså vodka så.
Nej, men de är ju destillerade och de följer ju inte gluten med. Det är liksom, vid destillation så förångar man ju alkoholen och så kommer den ner. Så.
Ja, och sen, vad var det mer vi pratade?
Spår av, kanske.
Snälla, prata om spår.
Nej, men det säger vi liksom helt okej.
Mm.
Vi, och för jag tycker så här, ibland så har man hört att man har träffat en dietist och så har dietisten sagt att ja, men det får ni bestämma själv om ni vill äta de här produkterna, eller det är okej lite då och då, eller i så här, ja men en begränsad mängd.
Mm.
Jag tycker inte det är okej att säga så. Jag tycker inte att det är okej att liksom lämna det upp till en familj och värdera den kunskapen själv. För att jag som dietist ska ju ha den kunskapen bättre än den patienten jag har framför mig.
Ja. Vi vill välkomna Laila som ny sponsor till Glutenpodden. Och Lailas, de vill göra det enklare att baka glutenfritt. Så de har tillsammans med Celiakiförbundet och Celiakipanelen tagit fram 3 helt nya bakmixer. Det är gyllene frallor, söta bullar och sega cookies.
Det är jätteroligt att vi har haft ett samarbete med Lailas och tagit fram det här liksom med enkäter och med liksom våra medlemmar som har varit med att testbaka och liksom kolla och ge feedback på utseende och smak och allt möjligt. Så att med de här bakmixerna behöver du bara tillsätta några få ingredienser och få sig en deg som är enkel att arbeta med. Och degarna passar bra att baka tillsammans med barn också.
Så bra! På lailasglutenfria.se hittar du inspirationsfilmer och instruktionsfilmer.
Tack Lailas för att ni ger denna podden möjlig.
Och för bakmixerna.
Som medlem i Svenska Celiakiförbundet har du tillgång till en medlemsapp med rabatter och erbjudanden på glutenfri mat. Men för att du ska känna dig både speciell och utvald är det såklart inte en app för vem som helst.
Och det är invite only.
Det är det faktiskt. Så om du inte redan har appen, kontakta Celiakiförbundet på info@celiaki.se så får du hjälp med inbjudan och att ladda ner appen.
Jo, i den här appen, där kan man också välja om man vill ha Celiakiförbundets medlemstidning fysiskt eller digitalt. Och fysiskt, det är lite gammeldags nu för tiden. Alltså det är ju skönt att kunna läsa direkt bara i sin telefon. Och om du väljer att ha tidningen i din app, då kan Celiakiförbundet spara några kronor per tidning och kan då lägga dem på andra saker som till exempel den här podden eller att vaska fram ännu bättre erbjudanden, vad vet jag. Så bli medlem och ladda ner appen.
Exakt. De här, jag ska säga, råden, om man kommer över liksom kostråd för med människor med celiaki. Man kanske inte ska tolka dem själv, utan det är bättre att prata med en dietist som kan liksom hjälpa en att
filtrera. Liksom. Ja,
för det är fortfarande svårt det här att liksom bedöma då, alltså eftersom det handlar om alltså över en dag, det handlar om över en månad, över ett liv. Mm. Man ska liksom tänka mycket större än att bara så här, kan jag käka den här hamburgaren?
Ja, det är något helt annat. Och i vilken fas? Alltså, är man mitt i pubertet till exempel, då är det ju känsligt på det sättet att får man i sig gluten och inte får i sig den näringen man behöver, så kan man ju störa tillväxten och det kan du liksom aldrig riktigt ta igen sen. Nej. Så att det finns ju olika känsliga perioder när det kanske också, vad ska man säga, olika viktigt eller inte riktigt så, men ni förstår vad jag menar. Ja.
Men jag fick höra av en dietist en gång som jag inte vet om det här stämmer eller inte. Eller jag fick höra det. Ja. De sa så här, ja, men om du äter typ en pizzaslice eller en prinsesstårtebit om året så typ på din födelsedag, så unna dig det liksom. Då är inte det farligt egentligen direkt typ, för att du, det är typ nästan bättre att du någon gång får i dig gluten så att det inte blir som en så chock om du skulle råka få i dig en gång.
Det är inte riktigt på det sättet att man liksom så här förbereder tarmen för att så här.
Nej.
Så här, som att du att,
men finns det något uns av sanning i det här?
Nej, men alltså det som man skulle kunna säga är ju mer att det är ju en mycket större risk om du får i dig något litet gluten regelbundet, en gång i veckan eller flera gånger i veckan, att det är till exempel något du har missat. Mm. Att du hela tiden äter vissa cornflakes eller vad det nu skulle kunna vara. Eller att du får i dig gluten, någonting som du har missat. Så om du, även om det bara är en liten mängd, men det fortfarande är för stor mängd, så är det ju som att det blir ju en inflammation i tarmen. Mm. Det är ju det som händer. Det är ju inflammationen som leder till att tarmludden förstörs. Mm. Och då kan man tänka liksom att varje gång, eller så här, man kan göra analogin att varje gång man äter gluten så är det som att man, det blir det, vår läkare Daniel Agard hos oss, han brukar liksom likna celiaki som liksom en eld. Ja. Så här. Så varje gång du äter något med gluten så är det som att du kastar på ett vedträ till. Ja. Så att, och ju längre tid inflammationen pågår, det är desto värre. Ja. Desto mer skadas ju tarmen och desto längre tid pågår den här inflammationen, den här processen i kroppen. Mm. Det är ju det som är det farliga. Mm. För att om man någon gång, en gång om året eller vad det nu skulle kunna vara, faktiskt får i sig någonting av misstag, så är man ska inte behöva vara livrädd för att det ska kunna hända. Mm. Det är, du får en liksom reaktion där och då. Mm. Det startar igång en inflammation i tarmen. Det är inte så att alla tarmludden försvinner. Och att det är inte så heller att den här liksom skadan skulle kunna ha liksom påverka dig i flera månader efter. Mm. För håller du glutenfritt och tarmen är liksom frisk, att du har denna tarmludd och du inte har någon inflammation, då är det en sak. Liksom, okej, du råkade få i dig någonting en gång och sen var det över. Sen gick du tillbaka till glutenfritt. Då är ju det på ett sätt då bättre, om vi nu ska använda de termerna, än att det är någonting som man får i sig lite hela tiden.
Jag förstår.
Så att det är ju liksom många som kommer, de är ju, jag skulle säga att det är nästan ett större problem att man är rädd och osäker och orolig för att få i sig gluten än faktiskt den gruppen som medvetet äter gluten. Mm. De finns ju. Mm. Och det är ju olika perioder, liksom tonåringar och som vill prova och testa sig fram och lite sådär. Så det är klart att den gruppen finns, de som får i sig gluten. Men den gruppen som har en oro och är ängsliga över sånt som de kanske egentligen inte borde vara ängsliga för, den gruppen är större.
Jag förstår.
Och det är ju också någonting som man måste ta hand om.
Det var 100% inte... jag när jag var liten. Jag var jätterädd. Alltså verkligen. Och så här, ville inte, alltså gick på barnkalas, mina föräldrar hade pratat med de föräldrarna innan och så här, allt var nog fine. Ja. Men jag satt där och så här, petade lite i maten och skrapade ut dem på tallriken för jag var inte helt säker på att alla var helt med på att det skulle vara glutenfritt.
Nej, precis.
Och det är ju jättejobbigt.
Det är ett problem i sig, för det kan bli, det kan ju leda till jättestora problem. Det kan leda till att vi har ju de som, ja men okej, det har blivit fel någon gång i skolan till exempel, och sen vågar de aldrig äta i matsalen igen.
Mm. Okay.
Det är ett jättestort problem. Mm. Och man vågar liksom inte gå hem till kompisar och så. Ja, då har man ju jättestor begränsning, liksom en social begränsning i sitt liv. Och det försöker vi ju jobba med. Mm. Och jag tänker, ja men då när du kom, för du träffade ju säkert läkare och gjorde uppföljningar.
Säkert.
Kom detta upp någon gång på agendan? Liksom?
Att jag var så rädd? Liksom.
Att det skulle vara problematiskt?
Ja, jag tror. Alltså, ja. Jag var ju typ 4-5. Alltså, jag var väldigt liten så jag minns inte helt.
Nej.
Men det var en gång som det var så tydligt hur, så här, oro, eller hur mycket det här påverkade mig. Ja. Och det var när jag... vi hade typ så här, skulle ha myskväll hemma, hade hyrt film och så här, och alla satt och väntade i soffan och jag skulle bara gå och hämta DVD:n. Mm. Och sen så typ så här, kom pappa ut köket och ser mig stå med DVD:n så här, typ titta på rätt mycket. Han bara, vad gör du så här? Jag bara, nej, men jag ska bara kolla om den innehåller... Eller ja, det var inget. Så att jag så här, står och liksom ska kolla om filmen innehåller gluten.
Oj,
och det var så ett så här, talande exempel för hur nöjd var. Och jag vet inte om vi tog upp det här med den här... Alltså jag har ju sagt varit autist en gång och hon sa att jag skulle äta bacon. Så att så, jag har inte den relationen. Men,
nej, men, jag tror,
men det var ju ett problem.
Ja, och då tror jag att om man, bara, om man kommer till en läkare en gång om året, en gång varannat år och de frågar typ i stort sett, hur går det med maten? Hur funkar det med maten i skolan? Liksom, får du ont om du äter gluten? Så den där aspekten kanske man aldrig riktigt får fram. Och att man får någon hjälp att hantera det. Man är rädd för saker man inte behöver, kanske behöver vara rädd för. För att man tror att det kan finnas gluten. Men det gör det inte. Och då behöver man liksom få det berättat för sig. Okej, de här sakerna, det är det här du ska lägga din tid och energi. De här sakerna, du behöver inte släppa det. Liksom. Det är okej. Ja, att man får lära sig olika strategier hur man ska hantera detta. Och så.
Men du har ju också forskat lite på celiaki,
eller
hur?
Ja.
Det skulle man kanske sagt till och med i början. Du är ju liksom verkligen celiaki-expert.
Men jag är doktorand också.
Du är doktorand i celiaki.
Ja, alltså jag forskar, mitt forskningsområde är att titta på olika kostfaktorer som skulle kunna påverka risken för att få celiaki. Så det här det är ju liksom ett steg innan.
Ja, just det.
Så vad små, och det här är ju bara hos barn då, så vad små barn äter och olika delar av deras kost och liksom titta på risken för att utveckla celiaki.
Och vad har du kommit fram till?
Ja, men jag har två arbeten som är färdiga. Och i det ena arbetet så har vi tittat på mängden gluten, om det har betydelse hur mycket gluten man äter innan man har fått celiaki. Och då, vi tittar bara på barn som har genetisk risk. För det är ju så, man måste ju ha vissa typer av gener för att kunna få celiaki överhuvudtaget. Så att har man inte de generna så ät gluten, ät hur mycket som helst. Det, liksom, det har ingen betydelse. Så att mängden gluten, och det har ju varit liksom mycket frågetecken kring detta. Har det betydelse eller inte? Så det publicerades tidigare i höstas. Där det visade sig att ju mer gluten de här barnen med risk har... har ätit, desto alltså det ökar risken för att få celiaki ju mer gluten man de har ätit.
Hur kommer man fram till en sån sak? Ger man barn med alltså gluten?
Nej, det här är en stor studie som en observationsstudie, alltså där man bara följer barn. De har följts, den kallas för Teddy-studien. Det är en stor studie där fyra olika länder ingår. Det är USA, det är Tyskland, Finland och Sverige. Och då är det i Skåne, som lite olika städer i Skåne att de här barnen bor. Så i Sverige är det ju 2 500 barn och allt som allt knappt 9 000 barn som följs. Och de har följts, man har tagit navelsträngsblod när de föddes. Och så har man letat upp de barnen som har genetisk risk för egentligen då typ 1-diabetes, för att det är en typ 1-diabetesstudie. Men så är ju det ju, de här överlappar ju de här genetiska riskerna, just typ 1-diabetes och celiaki. Så det har ju blivit en celiaki-studie av det också. Så att man följer dem från att de föds upp till de är 15 år gamla, och så samlar man in allt man kan om de här barnen. Man tittar på då vad de äter då. Man gör matdagböcker regelbundet, och man lämnar hur mycket blodprov som helst. Man tittar på jättemånga olika saker. Bloder, man tar saliv, avföringsprover. Och då får vi fylla ut massa formulär om liksom, infektioner de har haft, psykosociala faktorer, stress. Och sen så då, för så letar man ju fram de barnen då som i mitt fall då har fått celiaki. Och sen kan man ju då gå tillbaka till informationen som man samlat in. För det man vill veta är ju, vad är det som hände innan antikropparna började stiga?
Precis.
Innan den här processen började hända. För att vi vet ju också det att när man väl har fått celiaki, då är det ju lite kört. Då kan vi liksom inte... Nej, det är lite så. Så att man tittar liksom på, vad är det som har hänt precis innan barnen har fått sina första positiva antikroppar. Mot, eller de här glutenantikropparna då, om man ska kalla dem det. Så att mängden gluten, De som hade ätit mer, de hade högre risk. En annan del, den andra studien som jag har jobbat med är där vi ville titta lite mer på liksom vällingar och grötar. För att det är, man ser att det är en skillnad mellan de här länderna. Mm. Även om alla barnen har samma genetiska risk i de här fyra olika länderna. Mm. Så det är ändå så att de svenska barnen har dubbelt så hög risk för att få celiaki.
Varför det?
Ja, det är ju någonting i vår miljö. Och det är ju det vet, alltså, vi vet inte det. Men, utan det är det man försöker ta reda på. Varför skiljer det sig åt? Mm. Varför skiljer det sig åt mellan de här olika länderna fastän vi har samma genetiska riskfaktorer?
Mm.
Så det är ju det blir så himla tydligt också att det här är verkligen en sjukdom som utvecklas i gener plus miljö. Och då har man har funderat mycket tillbaka i tiden på det här med vällingar och grötar. Att okej, i Sverige så äter man inte så mycket sånt och jämfört med andra delar av världen.
Mm.
Och är det vällingen och grötens fel då? Och då är det ju välling och gröt, förutom då att man har olika spannmål. Alltså det kan ju vara både havre och vete och andra sädeslag. Så är det ju baserat på skummjölkspulver.
Mm.
Det är ju liksom den stora ingrediensen. Just och då fanns det vissa data som visar på att skummjölkspulver, när man liksom tillverkar det, så kan det bli vissa inflammatoriska ämnen så att säga i det som skulle kunna skapa inflammation.
Mm.
Okay.
Och då var liksom teorin att hypotesen var liksom att jaha, men om man då får i sig gluten samtidigt som man får i sig det här skummjölken som är inflammationsdrivande så att säga, skulle det kunna öka risken för att få celiaki? Så att inte bara själva gluten i sig i vällingen utan det får liksom skjuts av det här ämnena i mjölkpulvret också.
Mm.
Men det visade sig att just mjölkpulvret, det gjorde ingen skillnad.
Så nej, jag förstår.
Den aspekten av det hela. Den
det var skönt.
Okej, gud vad intressant verkligen. Mm. Shit, jag känner att jag skulle vilja prata hur mycket som helst om det här. Men en kort grej bara som jag kände nu när du sa som inte kan släppa. Det var det här med diabetes typ 1 och celiaki.
Ja.
Det hör ihop, eller?
Ja, men det alltså rent då genetiskt så finns det liksom överlapp mellan de här generna, HLA-generna som man pratar om.
Mm.
Och då kan man ju också se liksom hur det blir i verkligheten med de här. Mm. Att de som har, i Sverige så är det så att de som får typ 1-diabetes, det är ju liksom barndiabetes som man brukar kalla det för det.
Mm.
Om man har fått typ 1-diabetes så är det ungefär 10% som sen också utvecklar celiaki.
Okej.
Men om man tittar åt andra hållet, om man har fått celiaki, så är det inte så att 10% också får typ 1-diabetes. Nej. Utan då är risken ungefär lika stor som hos alla andra.
Mm.
Alltså det verkar liksom inte påverka just risken för att få diabetes. Mm. Vi har barn som det har blivit så också. Men det är inte vanligare än hos andra då så att säga. Ungefär 0,5% av befolkningen kan man säga har typ 1-diabetes. Så det är väldigt stort. Någonting... Det finns ju något väldigt intressant, alltså rent då, liksom intressant ur forskningsperspektiv och så då. Att vad är det som gör att de är mer känsliga? Och liksom det här att de får den sjukdomen först och då verkar det öka risken för att få celiaki.
Ja, det kan vara snabbt. Vi hade en glutenmyt i förra avsnittet.
Mm.
Men där frågan väl var om man... typ 2-diabetes eller åldersdiabetes och celiaki eftersom glutenfri maten är så väldigt hälsofarlig och sockerrik. Då fler människor med celiaki får diabetes typ 2. Jag tänker att då är det ju, det man kan lägga till där, det är ju då att jag tror att absoluta majoriteten av de som har celiaki som är vuxna träffar ju sällan dietist. Nästan till aldrig.
Ja.
Så att hur deras kost ser ut, det är ju ingen som vet.
Nej, precis. Och det är ju, jag menar, risken för att få hjärt-kärlsjukdom med diabetes generellt i befolkningen, det är ju de största folksjukdomarna vi har.
Mm.
Och liksom de största dödsorsakerna, så hur det ser ut i västvärlden, det är ju de sjukdomarna.
Mm.
Sen är det klart att alltså, det finns ju dålig glutenfri mat, precis som det finns dålig vanlig mat.
Ja.
Alltså en kaka är en kaka oavsett om den är glutenfri eller inte. Det har ju inte med det att göra.
Nej.
Och det finns ju också mycket glutenfri mat som verkligen inte är av bra kvalitet näringsmässigt. Ja. Som innehåller så mycket fiber som det skulle behöva göra. Och som är för mycket socker och så. Det är klart att det gör det.
Ja.
Så det gäller ju att göra bra val precis som allt annat man äter.
Ja, man kan ju käka jättedåligt med gluten. gluten.
Ja.
Och man kan käka jättedåligt utan gluten.
Så det är ju inte riktigt det handlar om.
Nej. Det är kosthållning snarare.
Ja. Det är ju liksom kosten generellt sett.
Ska vi börja avrunda eller?
Ja.
Jag tror vi måste det.
Ja.
Jag kommer bli arg annars för vi har pratat för länge. Men vi är jätteglada Elin att du var här idag.
Ja, men det var så roligt att vara med. Jättekul.
Jag ska direkt boka ett möte med
dig. Ja, gör det! Och alla som lyssnar också.
Ja, precis. Alla som lyssnar, kontakta vårdcentralen.
Ja,
ja, men tack Elin för att du var här. Tack. Verkligen. Och Linus, det här är ju vårt sista avsnitt för den här säsongen.
Ja, det är det.
Men det blir en säsong 2.
Ja. Vad kul.
Ja, så vi återkommer. Därför är det extra viktigt just nu att ni prenumererar på podden.
Precis.
Så att ni får en notis när vi drar igång igen.
Ja, vi vet inte exakt när det blir.
Nej.
Men vi vet att vi har redan börjat boka in nya avsnitt.
Ja, vi kommer prata om öl. Vi kommer intervjua en en jätteinsatt läkare som är jättebra på celiaki.
Ja.
Vi kommer prata om elitidrott och celiaki.
Ja.
Så att säsong 2 blir fullmatad av härlig och kul info. Men så kul att ni har lyssnat på den här säsongen. Hör av er till info@celiaki.se om ni har några frågor till Linus och förbundet.
Ja.
Och hör av er till smilla.glutenfrittliv om ni har frågor till mig på Instagram.
Ja.
Och så ses vi och hörs i nästa säsong.
Det gör vi.
Så kul. Tack för att ni har lyssnat.
Tack så jättemycket.
Tack, hej.
Hej då.
Glutenpodden med Smilla Lok producerades av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Gluten Free, Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd, Friggs Glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och Semper Glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.